Vi har talat om att Gud existerar första söndagen. Det var en sorts utgångspunkt. Han är den första orsaken, den icke-orsakade orsaken. Den som har skapat allt ur intet och satt allting i rörelse. Och eftersom han är den som har skapat allt så måste han också vara annorlunda allt. Han står över och han står bortom tid och rum. Faktum är att han är så annorlunda oss att vi inte har intellekt eller vi har inte språk som kan inrymma honom. Eftersom vi är ändliga, förgängliga och han är oändlig, oförgänglig. Vårt förstånd kan inte fatta honom. Vi har inga kategorier att placera honom i. Vi kan inte peka på någonting och säga Gud är sån. Det finns ingenting sånt. Och samtidigt så har Gud gett oss Bibeln där han låter sig själv beskrivas på mänskligt språk. Han har böjt sig ner till oss och jollrat med oss i kategorier och i språk som vi kan förstå. Och det här innebär att när man har talat om Guds attribut genom historien så har man kunnat dela upp de här attributen i två kategorier. Dels har man den negativa kategorin, inkommunikabilia attribut, där man säger vad Gud inte är. Det är den mest grundläggande kategorin. Vi ser på oss själva och vi ser våra brister och så förnekar vi dessa brister hos Gud. Vi är begränsade. Han är obegränsad. Vi är förgängliga. Han är oförgänglig. Evig. Vi är föränderliga. Och han är oföränderlig. Och den andra kategorin av Guds attribut är positiva attribut. Kommunikabilia. Alltså där han låter sig beskrivas i Bibeln i termer som vi vet någonting om. Han är vis. Och vi vet någonting om vishet. Alltså kan vi, det finns någon sorts analogi här. Han är god och vi vet någonting om godhet. Han är trofast och så vidare. Och här kan man alltså betona att även om det finns en viss analogi, om det finns en viss likhet, så är det en likhet som är oändlig i sin skillnad. Eftersom hans negativa attribut går igenom de positiva. Så när vi säger att han är god så innebär det att han är oändligt god, evigt god, oföränderligt god. När han är vis är han oändligt vis, trofast och så vidare. Och idag ska vi alltså prata om Guds oändlighet. Han är inte som vi. Han är oändlig. Och här visar det sig, kanske tydligare än i något annat av Guds attribut, hur annorlunda Gud verkligen är mot oss. För när vi försöker att få grepp om oändligheten så kan vi nästan förlora förståndet. Alltså. Det är så uppenbart när vi försöker att förstå oändligheten att vi inte kan förstå. Och det här är ett av mina starkaste återkommande minnen från barndomen. Hur jag inte kunde släppa tanken på Guds oändlighet. Hur jag kunde gå i timmar och försöka fatta. Och inte bara Guds oändlighet, kanske inte alls Guds oändlighet, utan snarare rymdens oändlighet. Eller andra typer av oändligheter. Alltså, vad finns bortom, tänkte mitt femåriga jag. Vad finns bortom? Om universums yttersta gräns. Är det en mur? Eller vad är den gränsen för någonting? Men vad finns på andra sidan muren då? Kanske finns det en djuprymd där det inte finns några partiklar överhuvudtaget. Inte en enda atom, bara intet som fortsätter. Men hur kan intet fortsätta? Vad är intet? Och så vidare. Alltså, man kan bli tokig av det här. Och jag tror att det är en nyttig övning för oss när vi talar om vad Gud är. Därför att det är en helt grundläggande tanke, eftersom vi har ju sagt att allt vad han är han oändligt. Så oändligheten finns där. Han har oändlighet i sitt väsen. Och det innebär att när han är god så är han oändligt god. Alltså han är inte klädsamt god eller moderat god eller lämpligt god eller inte ens överväldigande god. Han är god utan gräns. När vi talar om kärlek så är det oändlig kärlek. Det liknar ingenting vi har sett. När vi talar om hans vishet så är det oändlig vishet. Så när vi närmar oss Gud så kan vi inte undkomma konceptet oändlighet. Vi måste umgås med det här konceptet hela tiden. Och därför tror jag att det är en nyttig övning. Att även om man kan bli vansinnig av de här tankarna så behöver man leva i dem på något sätt. Att Gud är oändlig innebär att han är helt utan begränsningar. Det finns inte något som på något sätt kan sägas vara bortom Gud. Det finns inga geografiska platser. Det finns inga kunskaper. Det finns inga tider eller någonting annat som är någon annanstans där Gud inte är. Eftersom Gud är oändlig då. Och Guds oändlighet innebär också att det blir meningslöst att tala om någonting stort eller litet i förhållande till honom. Har du tänkt på det? För hur stort någonting än är så har det ju en början och ett slut. Och på alla sidor om det här, vad det nu är, så finns en oändlighet av Gud. Om jag ritar en cirkel på ett papper så spelar det ingen roll om cirkeln har 3 centimeter i diameter eller om den har ett ljusår i diameter i förhållande till Gud. Hur kan vi? Det finns liksom ingenting att jämföra med här. Det är helt olika sort när vi talar om längd och mått och vikt och sånt i förhållande till Guds oändlighet. I de traditionella utläggningarna av Guds oändlighet så har man talat om 3 innebörder. För det första, att Gud är obegriplig, ofattlig. För vårt förstånd alltså. Vi kan inte fatta honom. Och för det andra, att Gud är omätbar, det vill säga att han inte låter sig mätas eller inrymmas i våra kategorier för tid och rum. Han väger inte x antal kilo eller han är inte x antal centimeter lång. Och för det tredje att han är allestädes närvarande. Och jag har redan berört den första punkten i tidigare predikerna, tänker jag. Så resten av den här predikan tänker jag ägna åt de 2 sista punkterna. Så jag lägger upp den här predikan i 2 huvudpunkter, eller det som är kvar av den. Den första får absolut mest utrymme, kanske en halvtimme. Och där försöker jag att svara också på 2 invändningar mot den punkten. Så om man vill så kan man se det som 4 punkter. Först tittar vi på vers 7-10 och talar om Guds allnärvaro. Sen har vi 2 invändningar till detta. Och sen så för andra tittar vi på vers 11-12 och talar om Guds omätbarhet. Okej? Okay. Punkt nummer 1. Att Gud är allestädes närvarande innebär att han är nära allt. Han är gränslös. Det finns ingen plats som utmärker var Gud slutar eller börjar. Och vad någonting annat tar vid. Det finns inget skapat som är där Gud inte är. Gud säger genom profeten Jeremia i 23 kapitlet. Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? Säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? Säger Herren. Så han är helt utan gräns. Det finns ingen plats där han inte är. Han uppfyller allt. Och det första vi ser när vi kommer till vår text är just det här med Guds enkelhet som vi talade om förra veckan. Och nu läser jag den 7:e versen i psalm 139 ur Folkbibelns översättning. För den är mer ordagrann i den versen. Det står, vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Så här ser vi att ordet ande och ansikte används parallellt. De används synonymt med varandra. Guds ande är hans väsen. Det talade vi om förra veckan. Och när det står att Guds ande är överallt så drar vi alltså slutsatsen att Guds väsen är överallt. Men när psalmisten säger att Guds ansikte också är överallt så betyder det att man kan inte tänka att Gud är som en sorts gas som uppfyller universum. Du vet, jag kan ha en gasflaska här så med koncentrerad gas i. Och så vrider jag lite på ventilen och då pyser ut gas i det här rummet i lite mindre koncentrat. Och så kanske det samlas lite gas, kanske samlas i något hörn, där trivs gasen, det är lite mer koncentrat där och så är det lite mindre i andra. Det är lite så här atomer som studsar fram och tillbaka och inte är riktigt lika nära varandra som när de är här i kanske till och med vätskeformen i gasflaskan. Så kan man inte tänka om Gud. När vi talar om Guds allnärvaro så menar vi inte att han är utsträckt eller att han är utblandad eller att han finns i olika koncentrat på olika platser. Att Guds ansikte används parallellt med hans ande innebär att han är lika närvarande överallt. Överallt. Fullkomlig närvaro. Det är inte så att vi kan resa till en helig plats och tänka här är hög koncentration av Gud. Här händer det grejer. Han är lika närvarande överallt. Det var vers 7. I vers 8-10 så ser vi då hur psalmisten målar upp de yttersta gränserna för det universum som han känner till. Det är spännande, vänner. I den 8:e versen så talar om en vertikal dimension. Han säger, stiger jag upp till himlen så finns du där. Och himlen, det är ju så högt han känner till. Det är så högt man kan komma. Och så fortsätter han, lägger jag mig i dödsriket. I den här kosmologin som han fanns så dödsriket, det var ju en plats så långt ner man kunde komma. Där är Gud också. Så långt upp man kan komma och så långt ner man kan komma. Och så fortsätter han i en horisontell dimension. Tog jag morgonrådnadens vingar. Det är ju så långt österut man kan komma. Och gick jag till vila ytterst i havet. Alltså så långt västerut man kan komma. Jag vet inte om man hamnar någonstans i Gibraltarsundet eller någonting sånt från Davids perspektiv där. Men det är hela den kända världen. Det är allt han vet. Och så kommer slutsatsen. Då skulle du nå mig även där. Var jag än är. Och även där skulle du gripa mig med din hand. Och det är fantastiskt vackert uttryck. Det är en poesi. Och ingen kan undgå att förstå vad David vill ha sagt. Gud är alltid nära. Oavsett var man är någonstans. Det finns ingen plats där Gud inte är nära. Det finns inte vissa platser som är så besudlade av orenhet att Gud inte kan vara där. Han är lika nära överallt. Det finns ingenstans där han inte är. Och jag tycker att det är så intressant, tycker det är så galet intressant att Gud att David använder de här yttersta gränserna för sitt kända universum för att beskriva Guds oändlighet. För det gör någonting med oss när vi begrundar de här storheterna. När vi ser det väldiga så förs våra tankar in på oändligheten och ytterst sett till Gud själv. Vi mår bra av att stå på en fjälltopp och betrakta bergsmassiven och känna oss så fjuttiga. Vi mår bra av det. Vi mår bra av att sitta på en kobbe i skärgården och se solen gå ner över det oändliga havet. Det synes oändliga havet. Det sätter saker i perspektiv när vi gör sånt. Jag känner min litenhet, min obetydlighet och jag anar någonting av Guds storhet. Det är nyttigt, vänner. Så nu ska vi ta David till föredöme här och fundera på de yttersta gränserna. Och jag har gjort läxan här nu, så nu ska du få siffror. Hur stort är universum? Ja, Om vi tar den snabbaste rymdraket vi har, den heter Atlas 5. Den går i 265 000 kilometer i timmen och ska åka till vår närmaste grannplanet, Venus. Då tar det 72 dagar. Om vi vill åka till nästa planet, Mars, då tar det 133 dagar. Och det är inte så farligt. Det är ju klart överkomligt. Det skulle ju vara värt 72 dagar att få åka och kolla på Venus. Men om vi vill åka till Jupiter och titta på natthimlen där, det lär ju vara en rätt intressant syn eftersom den har 63 månader. Och vi skulle åka dit i 265 000 km i timmen, så skulle det ta 3 år att komma dit. Och vill vi åka längst ut i solsystemet och hälsa på Pluto, så skulle det ta 18 år för oss att komma dit med den snabbaste raket vi har. Men om vi skulle vilja åka till den närmaste stjärnan, Proxima Centauri, och vi skulle uppfinna en raket som går, låt säga, 6 gånger snabbare än Atlas 5, det vill säga 1,5 miljon kilometer i timmen, då skulle det ta 2900 år att komma fram. Den ligger 40 biljoner kilometer bort. Det är 12 nollor, alltså 40 miljoner miljoner kilometer bort. 4,2 ljusår. Vår galax, Vintergatan, den har en diameter på ungefär 100 000 ljusår. Man räknar med att det finns mellan 200 och 400 miljarder stjärnor här i vår lilla galax. En av de här stjärnorna, en av de här 200 till 400 miljarder, är solen. Solen ligger ute i periferin. Vi bor liksom i Vintergatans partier. Nästan alla stjärnor som vi kan se med blotta ögat på vår natthimmel är inne i galaxen Vintergatan. Nästan alla. Men Vintergatan är ju sannoliken inte den enda galaxen i universum. Och vissa av de svagaste prickarna som vi kan se på vår natthimmel är faktiskt andra galaxer. Vi kan till exempel se vår närmaste granne, Andromeda. Den ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Och Vintergatan är en del i vad man kallar för den lokala galaxhopen, där Andromeda ingår och det Magellanska molnen och några andra. Och den lokala galaxhopen är en del i Virgo-superhopen, som är en del i Laniakeas superhopen, som i sin tur kretsar kring någonting mycket, mycket märkligt som kallas för The Great Attractor, alltså den stora attraktorn, som jag inte har fattat vad det är för någonting. Och fram till 1990 så var vi tvungna att, när vi ville titta på natthimlen, så var vi tvungna att liksom titta genom vår atmosfär. Vi har ju stått på jorden och tittat på med våra teleskop. Men 1990 så sände man upp Hubble-teleskopet i rymden. Och då händer det grejer. Det ligger i omloppsbana då, alltså utanför vår atmosfär. Och det öppnar en helt ny värld. Och teleskopet, Hubble-teleskopet, zoomade in på ett område som var helt svart för oss. Och de bilder som kom därifrån var häpnadsväckande. De var fulla av himlakroppar som vi aldrig tidigare hade sett. Teleskopet tog en liten bild på stjärnhimlen. En sån stor bild som motsvarar ungefär att om vi skulle lägga ett sandkorn på vårt pekfinger och hålla det på armlängds avstånd, så är det den tårtbiten av himlen som teleskopet zoomade in på. Och så började man räkna. 10 000 galaxer på den bilden. Om man fortsätter att räkna, oj, om universum ser ungefär likadant ut överallt, så skulle det innebära att det observerbara, det är ett nyckelord i sammanhanget, det observerbara universum skulle innehålla ungefär 100 miljarder galaxer. Och varje galax innehåller lågt räknat 100 miljoner stjärnor. Det innebär att det observerbara universum innehåller ungefär 10 triljarder stjärnor. Det är alltså 10 000 miljoner, miljoner, miljoner. Det är 21 nollor. Det innebär, alltså för att få någon sorts grepp, det finns fler stjärnor i det universum som vi kan observera än det finns sandkorn på denna planet. Öknar, havsbotten. Det finns fler stjärnor. Och varje stjärna, alltså, det finns ju naturligtvis runt många av dessa stjärnor planeter som cirklar med små månar. Alltså, det finns mängder av himlakroppar. Så hur stort är nu detta observerbara universum? Det sträcker sig i en radie av 13 miljarder ljusår, sägs det, från jorden. Det finns ju ingen som talar för att vi är i centrum av universum. Men vi är ju centrum så tillvida att vi kan titta lika långt åt alla håll. Föreställ dig jorden som ett sandkorn. Som vi lägger på fingret här. Då skulle vårt solsystem vara 15 gånger större än det här rummet. Jag har gått här igår och stegat hur stort det här rummet är ungefär. 15 av de här rummen är vårt solsystem. Om vi då tar solsystemet och krymper till ett sandkorn, så skulle vår galax vara 15 000 gånger större än det här rummet. Och det är ju egentligen en för stor siffra för oss att fatta. Och då har vi en galax av dessa 100 miljarder galaxer. Som tillsammans har alltså fler stjärnor än jordens sandkorn. Så säger nu profeten Jesaja 40:26. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för stjärnornas härder uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Inte en enda uteblir. Vi får alltså en bild av hur Gud för fram himlens stjärnor som om de vore en skock får. Och han räknar in dem på kvällen och kollar. 1, 2, 3. Alla är hemma. Och han kan namnen på var och en av dem. Och när han pratar med dem så kommer de villigt som en herde gör. Gud är oändlig. Här får vi bild av en skockfår, att universum är en skockfår. Och vi kan lika gärna säga att vårt observerbara universum, det är en hasselnöt i hans hand. Psalmisten David här då, han använder de yttersta gränser han känner till för att beskriva hur Gud är nära allt. Och hans slutsats är, var jag än är så skulle du också vara där. Om jag sitter på ett moln i Andromeda-galaxen, så är du där. Du skulle gripa mig med din hand. Gud är all närvarande, helt och fullt närvarande, överallt, helt utan gräns. Så nu kommer vi till den första invändningen här. Det är inte en intellektuell, teologisk invändning, den går mycket djupare än så. För den kommer ur vår mänskliga erfarenhet. Vi säger så här, okej. Jag kan acceptera att Bibeln säger att Gud är allestädes närvarande med sitt ansikte. Men varför känns det inte så? Varför märker jag inte hans närvaro när jag ber? Varför känns Gud så avlägsen om han nu är så närvarande? Svaret här har med olikhet att göra. Jag tror att vi kan komma åt någonting av det här om vi funderar på hur det är att vara vän med någon. Vad är det som gör att man blir vän med någon? Jo, man finner någonting gemensamt som man kan mötas i. C.S. Lewis skriver så här: vänskapen växer fram då två eller flera upptäcker att de har en insikt eller ett intresse som de delar, eller kanske en smak för något som de andra inte har och som fram tills dess var och en trodde var hans egen unika skatt eller börda. En typisk början till vänskap kan lyda något i stil med: nej men, du också Jag trodde jag var den enda, skriver C.S. Lewis. Man finner någonting gemensamt. Och där har vi en grund för vänskap. Men om man inte har någonting gemensamt med varandra, så är man ju främlingar för varandra. Det kan ju kännas outhärdligt. Och det här har ju ingenting med rumsliga, eller i alla fall mycket lite har det med rumsliga förutsättningar att göra. Man kan ju sitta två personer i ett rum och det kan gapa en avgrund mellan oss. Å andra sidan kan man uppleva djup vänskap med de mest oväntade figurer. Så vi talar om att man kan vara nära vänner med någon eller några. Och det är inte ett ord som handlar om fysiskt avstånd. Jag kan ju vara nära vän med någon som är på andra sidan jorden. Det är en annan typ av närhet. Anledningen att Gud känns så avlägsen är att det råder främlingskap mellan människa och Gud. Vi har inget gemensamt kvar. Gud skapade oss till sin avbild. Han skapade oss att vara lika honom. Men människan vände sig ju bort från honom. Vi valde att vara våra egna herrar. Vi föll i synd, och så säger Bibeln, vi förlorade härligheten från Gud. Därför finns det främlingskap. Paulus säger i Efesierbrevet 4, vers 17-18. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Det är för att de är så okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Så det främlingskap som du upplever beror inte på ett fysiskt avstånd från Gud, utan ett annat typ av avstånd. Och det här avståndet, detta syndens främlingskap, det kan ju inte överbryggas av dig. Du kan inte utbilda dig till likhet med Gud. Du kan inte kultivera dig och bli mer lik Gud. Du kan inte under några omständigheter göra dig mer rättfärdig och bli lik honom. Enda sättet för försoning att ske, att det främlingskap som finns mellan människa och Gud, är ju att Gud själv överbryggar denna klyfta. Att han försonar människan med sig själv. Och det är precis vad evangeliet säger att han har gjort. Jesus Kristus, sann Gud av sann Gud, av samma väsen som fadern, har stigit ner från himlen och tagit mandom, säger vi så vackert i Nicenska trosbekännelsen, genom den helige ande och av jungfru Maria, och blivit människa. Gud och människa. Och Paulus säger i andra Korinthierbrevet 5:19, ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Så det finns ju ett svar på den här invändningen. Gud försonade världen med sig själv genom Kristi kors. Och därigenom kan alla som tror på honom få den helige ande som ett sigill, ett tecken på att försoningen har skett. Och då kallas vi inte bara för Guds vänner, utan mycket djupare än så. Guds ande i oss ropar till Gud som fader. Det innebär att han alltid är nära. Men inte som en främling är nära, utan som en kärleksfull far är nära. Det låter väl bra? Vägen till den oändlige och till den obegriplige ligger upp i Jesus Kristus. Och då kommer vi till den andra invändningen. Bibeln säger ju att Gud är oändlig och han är helt närvarande överallt, och dessutom har vi fått höra nu att vi kan ha en relation till honom som om han vore en kärleksfull far och vi vore hans söner och döttrar. Det är ju fantastiskt. Varför är vi kristna inte lyckligare än vi är? Varför är vi inte utan tävlan de gladaste och mest fridsamma människor i världen? Vi borde ju vara det. Varför är vi inte det? Därför att vi är notoriska avgudamakare. För att vi söker ständigt vår vila och vår tröst och vårt hopp i saker som är så evinnerligt små i förhållande till Gud. För Gud är ju oändlig. För att vi säger att vi vill ha med Gud att göra, men i praktiken är vi så upptagna av vårt arbete, vår familj, vårt utseende eller någonting annat. C.S. Lewis igen, han säger ju så här, och jag, ja, han säger så här: vi är halvhjärtade varelser som envist nöjer oss med drycker och sex och världslig framgång när vi erbjuds glädje utan gräns. Precis som ett okunnigt litet barn som vill fortsätta att baka lerkakor i en vattenpöl för att inte kan föreställa sig vad ett erbjudande om semester vid havet innebär. Vi nöjer oss med alldeles för lite. Slutcitat. Lewis jämförelse här är ju kraftfull, det här med barnet. Men den är inte på långa vägar tillräcklig. Vi kristna, du kristen, tillhör ju den oändlige. Han håller hela universum som en liten hasselnöt i sin hand. Han räknar in triljarder stjärnor som en skockfår och han nämner dem alla vid namn. Vi är så ofattbart små och våra bekymmer och våra förhoppningar är så ofattbart små. Vi är inte lyckligare än vi är för att vi är upptagna med saker som är luft, som är intet, när vi är skapade till honom, till den oändlige, till att ära honom, till att njuta av honom, till gemenskap med honom i evighet. Och så sitter vi här och plaskar i leran. Och det här leder oss ju in på till den andra och mycket, mycket kortare punkten. Som handlar om Guds omätbarhet. Om vi återvänder till texten här så ser vi att David, han breddar tanken om Guds allnärvaro. Poängen är ju att Gud inte kan mätas på något sätt. Det finns ingen linjal liksom som funkar. Vi kan inte titta i två dimensioner så här och säga att han är oändlig, horisontellt och vertikalt. Det räcker inte. David för in en helt annan dimension och visar att Gud spränger alla gränser även där. Han säger, vers 11, om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. När det talas om mörker i Saltaren så är det ju oftast inte fråga om bokstavligt mörker. Utan det är nästan alltid en bild av lidande och sorg och smärta och skräck och ytterst sett döden. Mörkret är fasansfullt. Men här skriver David att Gud också är med honom i mörkret. Han följer honom genom mörkret. Och det här återkommer senare i samma psalm, vers 18, när han säger, när jag vaknar, alltså när jag vaknar ur mörkret, så är jag ännu hos dig. Och det finns en del, det finns kommentarer och kloka människor som tycker att mycket talar för att det mörker som David talar om här är just döden. Det är inte bara lidande, det är det yttersta mörkret, det är döden. Det sägs inte uttryckligt, men man brukar, många kopplar ihop den här versen med den sista versen i psalm 17. Och den psalmen talar ju ännu tydligare om liv och död och dödsskräck och så här. Den psalmen avslutas med orden: men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. När jag vaknar. När jag skakas upp ur det här. Då ska jag se dig och mättas. Så budskapet om att mörkret inte är mörkt för Gud, det krossar alla gränser. Alltså döden är ju den mest orubbliga gräns vi har. Men Guds omätbarhet krossar även den gränsen. Det finns inga gränser för honom. Var vi än är han nära. till och med när vi går genom dödsskuggans dal, som vi ju hämtar från en annan psalm, finns han där. Han kommer att finnas där till och med när jag passerar dödens gräns. Och jag kan se fram emot att vakna upp ur detta och få skåda hans ansikte. Och David säger, i denna saliga syn ska jag mättas. När jag ser Gud finns den tillfredsställelse, den tröst och den oändliga glädje som jag alltid längtat efter. Gud kan inte mätas i höjd och bredd. Han kan inte ens mätas i våra kategorier om liv och död. Han spränger alla de här gränserna. Om du tillhör honom så innebär det, alltså det spelar ingen roll vilket mörker som omger dig. Det är han som bär dig, den oändlige. Och mörkret är inte mörkt för honom. Han hittar vägen. Även genom dödsskuggans dal så hittar han vägen. Han bär dig, han håller dig. Och det finns ingenting som kan hindra honom från det här. Och på andra sidan om denna dal så finns uppståndelse och liv i evig gemenskap med honom som är oändlig. Jag ska avsluta. I Markus evangeliets 50 kapitel så kommer Jesus till ett hus där det ligger en liten flicka som är död. Folk är där och sörjer. De ropar och gråter och sörjer. Och Jesus säger till dem som är utanför huset, varför ropar ni och gråter? Hon är inte död. Hon, vadå? Hon ligger och sover! Och så går han in och de hånar ju honom. Du är inte klok. Vi har sett en död förut. Och han går in. Han tar med sig hennes förtvivlade föräldrar. Och går in i rummet där hon ligger. Och han tar hennes hand. Och han säger. Markus har ju till och med bevarat de arameiska orden. Talita kum. Det är ett sånt speciellt uttryck. Det är så intimt. Det är så ömt. Och det är så kärleksfullt. Det är precis vad hennes föräldrar skulle vilja säga till henne. Lilla flicka. Vakna upp. Älskade lilla du. Vakna upp. Det är dags nu att stiga upp. Han sträcker sig genom döden och han tar hennes hand. För det finns inga gränser för honom. Det finns ingenting som hindrar honom. Inte ens döden. Det är precis som han säger att om du tillhör honom så är till och med döden bara en god natts sömn. Han kommer att väcka dig ömt och kärleksfullt. Mörkret är ljust för honom. Han är oändlig. Och han väcker upp mig till det eviga livet. Nu vill jag fråga dig. Den Gud som du tillber. Är han oändlig? Är det den Gud som Bibeln berättar om? Den Gud som håller hela universum i sin hand? Eller tillber du någonting annat som du själv har hittat på? En annan fråga. Är du i en relation till denna Gud, den oändlige, genom Jesus Kristus? Har du fått en helig ande inom dig som ropar till honom som en far? Du ser ju spänningen här. Å ena sidan så har vi den oändlige, den ofattbare som är så på något sätt avlägsen och främmande för oss. Å andra sidan så görs han ju tillgänglig i Kristus. Och är närmare än vi någonsin kan föreställa oss. Vi har båda. Eller? Har du det? Och den tredje, kanske den svåraste frågan. Låter du honom vara ditt hopp och din största glädje? Eller är du upptagen med att jaga efter luft? Jag misstänker att du är det. Därför att jag är det. Gång på gång springer vi av vilse i någonting som är absolut obetydligt. Som är en luftpust på den här lilla dammkornet som vi kallar för jorden. Som flyger runt det lilla dammkornet solen och så vidare. Vad behöver du göra för att sätta ditt liv i rätt perspektiv med rätt prioriteringar? Det står i första Petrusbrevet 5:7. Kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Amen. Herre, himmelske fader, inför din oändlighet står vi förstummade. Vi kan inte fatta dig. Och ju mer vi försöker, desto mer inser vi bara hur små och okunniga och dåraktiga vi är. Men jag tackar dig för glädjebudet att du har kommit till oss i Kristus. Jag tackar dig för att du är nära, inte bara nära som en främling, utan nära som en vän och fader. Och jag ber nu för församlingen, för var och en som sitter här inne, att vi inte bara skulle börja umgås med din oändlighet och de tankarna, utan att vi skulle få tag på dig själv. Låt våra liv sättas i perspektiv. Och låt oss få sluta jaga efter vind, för att istället gå in i under dina vingars skugga, under ditt beskydd och i din gemenskap. Amen.